Ja, det är ju en förmån att få dela det som ligger på ens hjärta till människor, och jag ser ju verkligen att det sugs in. Och det är ju underbart när man får dela Guds ord och jag ser att det tar, att ögon öppnas, så man börjar att förstå saker och ting. Jag ser ju en del som vid middagen är de de vet inte vad de ska ta vägen. Och jag ska säga er att den upplevelsen blev det ju också för oss när vi fick se detta. Det är ju så, den glädje och den där du får, du vill ju gärna ge med det till det nästa, va? Och vi, ja, så fungerar ju Guds rike. Så det vi ger vidare till er är någonting som vi har fått av Gud. Och inte bara, alltså vi har inte bara fått det här själva, utan andra predikanter har gett oss bitar. Det tycker jag bara är härligt. Kristi kropp i samarbete. Och när man har pratat med er så här på raster, så har det ju blivit ännu mer input. Jo, vet du, jag kände en som han, hon eller han såg en sån syn. Och då stämmer det ju liksom med de bitar man har, va? Det är så vi ska arbeta. Kristi kropp, det är ju vi. Vi ska arbeta tillsammans. Och vi ska nå målet himlen. Och då behöver vi varann. För det kommer att bli tufft i framtiden. Det har vi kanske förstått. Behöver kanske varann mer än någonsin. Vi finns ju alltid i Göteborg. Om det är något ni behöver fråga oss här. Eller? Bara hör av sig. Hedningarnas rådslut. Titta vilken söt gräshoppa jag har här. Antingen är vi gräshoppor eller också inte. Kommer ni ihåg när de skulle gå in i landet, de här spejarna, när de sa att ja, de är ju jättar, men oss såg de som gräshoppor. Det är inte så positivt egentligen, för det är ju nästan som negativt när det betyder hedning. Hedning är en svärm av gräshoppor. Vi tar och läsa Sefania 3:8. Det är också väldigt profetiskt. Jag sa ju förut att Guds rådslut, vi tjatar det här så det verkligen ska sitta, alltså. Guds rådslut med hedningarna från 1948, det är att samla dem för en strid som heter Harmageddon. Det har vi fattat, va? Och det kommer att öka ju mer, ju närmare Herrens dag vi kommer, desto större tecken kommer han att göra för att människor ska bli frälsta, helt enkelt. Och ett av de tecknen vi nu ska titta på, vi ska titta på hur vilddjuret ser ut. För det är ju bra tecken, för det, vilddjuret ska ju regera de sista 3,5 åren. Och jag tror vi är väldigt nära. För vilddjuret ska ju också ha ekonomin i sin hand. Ni märker ju vad som händer, va? Politiskt, religiöst och ekonomiskt. 666. Vänta därför på mig, säger Herren. Kom ihåg vad vi har lärt oss förut. På den dag jag står upp för att ta byte. Det talar i Hesekiel 38:39 om den dag Herren har talat om. Då vet vi vart vi är framme, va? Eller hur? Vi är framme vid Harmageddon. Vi är framme vid slutstriden. Ty. När det står ty i Bibeln, då går man tillbaka. Vad menar han? Jo, att innan Herrens dag kommer, tidsperiod, så skall jag samla. Detta är mitt rådslut. Och vad sa Herren i sitt ord? Han sa att mitt rådslut ska jag bekräfta med under och tecken i solen, månen och stjärnorna. Så även när han samlar det här fiendarmen, så skall Gud ge tecken i solen, månen och i de astronomiska kropparna, så att säga, kometer och allt det här. Vi ska visa att det är precis vad Gud har gjort. Det är bara att vi har missat tidstecknet. Vi har missat tidstecknet. Han visar alltså tecken när han samlar detta vilddjur, och det har gått många om inte, för att man inte har förstått Guds ord. Vi fortsätter. Till detta är mitt rådslut. Jag ska förena folk, huvuden, länder med andra ord, och samla kungariken, och det är horn, ledare, konungar. Och det känner vi igen i Uppenbarelseboken, va? Vad var vilddjuret? Ja, det består ju av huvuden och horn. Och det är precis vad Gud säger att han ska göra. Han ska samla ett vilddjur som innehåller horn och huvuden. Och snart ska vi förstå, se och förstå vad och vem detta vilddjur är. Och vad ska han göra med det här sen? Jo, att han ska utgjuta över dem sin förbittring, hela sin vredeshetta. Ja, det står ju i Bibeln att han ska förgöra det här systemet genom eld. Ty om min nitälskans eld ska hela jorden förtäras. Och det lär ju första Petrusbrevet 3 också, att när Herrens dag kommer så är den uppenbaras i eld. Och vi sa förut då att hedningar utanför förbundet är gräshoppor. Gräshoppor. Och det är också en bild på Guds fiender i Bibeln, gräshopporna. För ni vet, när gräshopporna kom åt dem upp allt som var grönt. Allt som var grönt, de förstörde allt liv. Så därför är det också en bild på de laglösa som ska döda Jesus. Och de laglösa kan döda Jesus i oss med sitt gift, sin lära. Men i Judas står det, han var vägvisare för dem som dödade Jesus. Han var alltså en bild på laglösheten. Guds rådslut är att samla länder, riken som är huvuden, ledare och horn. Från och med 1948 och framåt alltså. Och vi vet ju att vi hade Förenta nationerna då, bland annat. Och sen kom det en massa förbund, sen arabförbund och allt vad det är, va? Massa sammanslagningar som snart kommer att bli ett och detsamma. Man ska sen församla sig mot Israel, läste vi i Zakaria 14. Och man ska församla sig mot Gud och lammet. Det ser vi i Uppenbarelseboken, men vi ser det också i psalm 2. Där har du också det där. Och i Uppenbarelseboken 17 och 14 så läser du då: de ska strida mot lammet och lammet ska besegra dem tillsammans med de kallade, utvalda och troende, eftersom man är herrarnas herre och konungarnas konung. Och sen går vi då till Mika bok och läser kapitel 4 och 12. Och då står det så här: men de känner inte Herrens tankar. De förstår inte hans rådslut. Han har samlat dem som kärvar till tröskplatsen. Tröskplatsen, förstår vi, ligger på Harmageddonslätten nere i Israel. Men också en andlig bild som Elvor tog upp. Och en morgon i bön, jag har haft en dröm om och en orm som i vingården och allt det här. Jag ska bara förkorta den och säga att precis samma bild kom igen en morgon när jag bad. Och då sa Herren: jag kommer att resa upp fiendeskap mellan kvinnans säd och ormens säd. Och det kan du läsa om i Galaterbrevet 4. Det kommer att bli bråk inom kristenheten, med andra ord. Där står det ju om lagen och nåden. Och den sanna säden är ju, har ju sin moder i himlen, som vi läste om. Det är ju Sion. Så att säga, vi är ju födda från ovan, så har du den andra säden. Det är den naturliga säden. Det är ju Esau och det här, va? Mellan de kötsliga och de andliga i Guds hus kommer det att bli strul. Kanske vi har märkt redan, jag vet inte. Har ni märkt det? Det är mycket strul. Nu säger faktiskt Guds ord att det ska bli en skiljelinje. Och Elvor, hon nämnde ju förut, ska vi ta nästa bild här då, Elvor? Och han ropade med stark röst och sa: fallet, fallet är det stora Babylon. Det har blivit en boning för onda andar. Det låter ju inte så bra, va? Alla onda andar drar sig dit. Ett tillhåll för alla orena andar och ett näste för alla orena avskyvärda fåglar. Och vad sa Jesus? Där den döda kroppen ligger, där samlas fåglarna. Så här har du bilden på det. Kroppen utan liv, med andra ord. Ty av hennes otukts vredesvin har alla folk druckit. Jordens konungar har bedrivit otukt med henne. Jordens köpmän har blivit rika. Gå ut från henne, mitt folk. Där ser jag någonting som jag aldrig har sett förut. Och det, där har du det igen. Där har du alltså politik, religion och ekonomi. Jordens köpmän står för ekonomi, jordens konungar då för politik och gå ut från henne. Mitt folk har religion. Ser ni att det återkommer gång på gång? Politik, ekonomi och religion. Och det är märkligt när vi förberedde hela den här serien hur allt bara sammanföll. Alltså det var så märkligt. När vi skrev så liksom ledde Gud oss. Vi fick rätt grejer i händerna. Och det där har ni ju säkert varit med om. När Gud tycker något är viktigt, då blir vi liksom, då får vi svar. Och då sitter jag alltså och grundar och ber över det här 666. Och jag är så trött, ska jag säga, på alla dessa tolkningar om att det är den och den, för dens nummer är det. Det kan vara vem som helst. Ni vet vad jag menar, alla dessa spekulationer. Man blir ju så trött som man kan inte ens läsa. Och jag har ju förstått att det handlar ju inte om det. För den som är vis, han må räkna ut vilthjuret tal. Det handlar ju om att historien kommer att gå framåt och ni kommer att få fler och fler pusselbitar. Och när tiden är inne förstås så kan vi lägga ihop de pusselbitarna och förstå vad det här handlar om. Och nu sitter jag och ber framför datorn och säger så här till Gud: Gud, jag ber att du hjälper mig det här. Och då öppnar jag, då kommer det ett mejl, för jag har en gubbe så här, jag har ett program, jag kommer inte ihåg vad det heter nu, men i alla fall är det en gubbe som springer och säger så här: du har mejl. Jaha, tänkte jag, ibland blir man så trött på den här gubben som är färdig att trycka ut den. Elvor har bytt, hon har inte gubben längre. Heter det inte Incredible Mail eller något sånt heter det här programmet, va? Och den gubben: you got mail. Och så har jag tryckt då. Och då var det en broder i Herren som skickade en uppenbarelse. Kom ihåg vad jag bad om, va? Och då skriver han så här, han heter Ola Moberg den här killen. Och han skickar här en sak som jag förstår, det är ju bara en gåva från du, Gud. Du svarar ju på bön, alltså jag hinner ju knappt be förrän du svarar det. Så det här måste ju vara viktigt. Så jag tar med vad han skriver här, så får vi ju liksom bedöma tillsammans om det här är från Herren eller inte. Jag citerar honom här då. Det här jag återger hände mig 1993. Jag hade varit fördjupad i uppenbarelseboken. Han hade bett om förstånd om det här. Precis som jag satt. Det var precis i samma situation. Och då skriver han att år 2004 så tilldelades det Karl den Stores pris inom EU. Vid instiftandet av priset 1949 formulerades tre mål. Ett, politiskt, en världsregering. Två, ekonomisk, en till synes fri företagsamhet med socialism. Tre, alltså det här är ju så häftigt. Alltså. Tre, katolicismen som ett samhällsfundament. Det var väl intressant. Så hade man planer på EU långt innan det kom upp vad det skulle bli för fundament så småningom. Det är alltså precis som en politiker sa i TV, en katolsk konspiration. Sa hon öppet, sen vart hon förflyttad ner till Brasilien som ambassadör, tror jag. Ganska fort. Ja. Politik, ekonomi och religion igen. Då skriver han: jag skakades nu om på nytt och tänkte på min första tanke det här. Och han kommer fram till att det här med 666, det måste innehålla just de här tre områdena. Politik, ekonomi och religion. Det måste vara 666. För det är precis de här tre områdena djävulen nu försöker att inta. Vi är framme, vänner, vi vet att de här pusselbitarna vi får nu kan mycket väl stämma. För det är ju det vi ser. Vad är kampen? Ja, Barroso sa jag igår. Han ville ha en toppstyrning av EU för att kunna. Inga långbänkar här, utan han ville ha en president som kan ge besked direkt. Vi vet att den ledaren kommer att vara livsfarlig. Om tiden nu är inne så kallas han för antikrist. Och han ska ha någon vid sin sida som kallas för den falske profeten. Och Elvor var ju inne förut och talade om ett återuppståndet The Holy Roman Empire. Det var ju en bön från Herren i uppenbarelseboken där, att komma ut ur henne, läste vi. Samling till ändetidens Babylon. Och då är det spännande att gå till uppenbarelseboken 18. Du kan gå nästa. Uppenbarelseboken 18 ska det stå där. Gör det där. Och där har vi ju en bild av att hans folk har kommit ut. Vet du vad jag har märkt mer och mer? Gud drar ut gräsrötter. Är ni med? Från systemen. Och han talar till sina gräsrötter på ett mycket märkligt sätt. Och de gräsrötterna, de blir fler och fler. Det är faktiskt sant. Mer och mer mejl får vi från människor som har upplevt att de måste lämna de sammanhang de har, för att det predikas inte längre Guds ord överhuvudtaget. Man kan inte vara kvar. Man känner att man dör om man är kvar. Nu säger vi så här, att du ska inte gå ut förrän du upplever i ditt hjärta när det är dags att lämna. Men innan Jesus kommer, så kommer han att ta ur människor som är ärliga i sina hjärtan ifrån alla människobyggda verk. Alla människobyggda verk. Och en väldig ängel tog upp en stor sten som en kvarnsten och slungade den i havet och sa, så ska Babylon, den stora staden med våldsam kraft, störtas ner och man ska aldrig mer finna den. Lägg märke till vad som står nu. För innan gick ju ropet, drag ut mitt folk ur henne så att ni inte gör er delaktiga. Och nu har tydligen folket fattat vad det här handlar om. För nu har allt ljus försvunnit. Aldrig mer ska ljudet av harpospelare, av sångare, av flöjtblåsare och basunblåsare höras i dig. De som varnar, va? Basunen. Inga mer varningar i det mörka systemet. Jag plockar ut mina profeter därifrån. Jag plockar ut mina väktare därifrån. Ingen hantverkare av något slag ska längre finnas där inne. Aldrig mer ska ljudet av en kvarnsten höras i dig. Ingen lampas sken ska längre lysa i dig. Jungfrurna har försvunnit ut med sitt ljus. Man har fattat. Ljudet för brud och brudgum ska aldrig mer höras i dig. Vad kan det handla om? Jesus kommer. Brudgummen kommer. Med andra ord, ögonen kommer att stängas på dem i Babylon och de kommer inte att fatta någonting. De kommer att vara av dem som säger att kommer Herren så fort? Skulle Herren komma, han blir bespottare, med andra ord. Man kommer inte att förstå att Jesus tillkommer sig, kommer att vara så fort. Dina köpmän var jordens stormän, med sin svartkonst blev alla folk vilseledda. Ser ni att Gud plockar ut ett folk ur systemet där? Det är ju helt uppenbart, va? De som har ljus på insidan, de som har olja på insidan, kommer Gud att plocka ut ur systemet. Om man hör. För här i Babylon finns det inte längre något ljus. Det finns inte längre någon basun. Och det finns inte längre rop på Herren. Allt har försvunnit. Nu kommer vi in på 1968, så skrev den amerikanske pastorn Irvin Baxter i en bok: ni kommer att få se Tyskland förenas, och detta är början på den nya världsordningen. Och det här, kära älskade vänner, det har med horn och huren att göra. Vad läste vi i Sefania? Mitt rådslut är att samla konungar och huvuden, länder och kungar, alltså horn, länder och kungar, för att leda dem så småning ner till den här slätten. Så därför kommer vi se förbund slutas. Mäktiga män som tror de är något. Och jag sa ju förut, vem tror det är som har kontroll på allt det här? Men han som sitter i himlen, han sitter och småler. Jo, ni mäktiga män. Vilken makt Gud har. Här sitter han och skriver det här, va, tusentals år innan. Fattar ni? Han har kontroll, sa vi, på allt som snurrar. Och innan hedningarna liksom samlar sig, så ska vi visa på lite tecken som visar att nu håller hedningarna på att samla sig. Han har kontroll över dem med. Han har kontroll över allting som händer. Vi går till 9 november 1989. Jag glömmer aldrig den dagen. Det var samma dag jag kom till Göteborg och Linneahuset. Och jag visste att det hade med ändens tid att göra när jag sitter och ser det här på tv. Jag bara visste det, men jag fattade ju inte själv att jag skulle gå in i en kallelse och varna andra för vad som händer. Det hade jag ingen aning om då. Men när jag sitter där den här dagen och var inskriven och sitter och tittar på tv när muren faller. Jag hade ju börjat titta då hemma innan jag kom till Göteborg. Och förstod att det fanns något som hette ändens tid och att Jesus skulle komma. Jag visste när jag såg på tv att det här måste ha någonting med Jesu tillkommelse att göra. Vad var en känsla bara. Kunde ju nästan ingenting. Och när den 9 november, när muren faller, så är det ju något helt otroligt. Det stora Sovjetimperiet faller sönder och samman. Gorbachev river muren. Och du ser tre stycken män som är väldigt involverade i detta. Det är alltså Gorbachev, och det är påven, och det är gamle G.V. Bush. Och de här herrarna, om du tittar på dem, de motsvarar ju exakt det där talet, va? 666 kan man säga. Och efter den här händelsen så samlas man på Malta för att konferera om hur man nu skulle leda världen, eller vilken riktning världen skulle ta. Och när man kommer ut därifrån så säger man exakt, ser ni sigillet där med, va? Så står det där på sigillet Novo Ordo Seclorum. Nu säger man så här: vi proklamerar den nya världsordningen. Precis vad som står på latin säger man nu alltså när man kommer ut därifrån. Det är väl ganska häftigt, va? Det är alltså inga sagor där med sigillet och den där triangeln med ljus över. Det här har ju med okulta makter, som ni kanske förstår, att göra. Nya världsordningen är inget trevligt. Och vi ska ju... Hur kunde Baxter veta att det handlar om Tyskland? Jo, vi följer hans tankegångar. Vi ser ett djur som kommer upp ur havet i Daniel 7. Samma djur blir ett kombinerat hopsatt djur i Uppenbarelseboken 13. Du ser samma djur liksom sammansatt i vilddjuret. Och både Daniel 7 och Uppenbarelseboken 13 visar slutet tills Jesus kommer. För där står då att dessa konungar ska regera, men så kommer den gamle och avbryter all verksamhet. Så vi vet att Daniel 7 uppenbarar det sista vilddjuret innan Jesus kommer. Så därför stämmer inte den gamla tolkningen som man ofta har. Ni vet det här, Grekland, Babylonien, och du tog ju upp det. Det stämmer ju inte, för Jesus kommer ju. Så därför uppfylls ju en profetia både en och två och tre gånger ibland. Det här är alltså en bild på ändens tid. Och vi vet att vilddjuret i Uppenbarelseboken 13, det här andra djuret står det, får en tid, två tider och en halv tid på sig. Det är 3,5 år. Och det kan vi förstå när vi går till Uppenbarelseboken 13. Och då står det att vilddjuret får 42 månader på sig. Och det är exakt 3,5 år. Samma sak, va? Förklarat, det är 3,5 år. Det var märkligt att Jesus just gjorde 3,5 år. Så han liksom lämnar en del av de 7, eller vad man nu ska säga. Där ser vi att huvud är ett land, ibland tillsammans med dess ledare. Fler huvuden representerar alltså ett lands uppgång och ett lands fall genom historien. Det ser vi nu i Bibeln, så kan vi se det. Och hur såg han då att det var Tyskland? Jo, i Uppenbarelseboken 13:3 så står det: och jag såg ett av dess huvuden, alltså länder, vara liksom sårat till döds. Men dess dödssår blev läkt och hela jorden såg med förundran efter vilddjuret. Och nu ska vi gå till Daniel 7 för att titta lite på hur de här djuren ser ut när de sticker upp ur havet och blir ett vilddjur. Nu ska vi räkna lite huvuden. Det är intressant. Du ser ett huvud här på lejonet med örnvingar som blev människa. Du ser ett huvud på björnen. Ser hur väl det stämmer med detta med länder och dess uppgång och nedgång genom historien. Ni ser fyra huvuden på leoparden, pantern som också kan översättas med fågelvingar. Du ser ett huvud på det förskräckliga odjuret. Och låt oss nu gå till Uppenbarelseboken 13 och nästa bild. Så ska vi se hur odjuret som sticker upp ur havet som får 42 månader på sig ser ut. Så kommer vi att känna igen det här. Räkna nu huvuden som är här och ser vi 4, 5, 6, 7 huvuden. Så går vi till Uppenbarelseboken 13. Och han ställde sig på sanden in vid havet och såg ett vilddjur stiga upp ur havet. Det hade, om ni känner igen det, var 10 horn, 7 huvuden. Och på sina horn hade det 10 kronor och på sina huvuden hädiska namn. Och vilddjuret som jag såg liknade en panter, men hade fötter som en björn, gap som ett lejon. Och draken gav det sin makt och sin tron och gav det stor myndighet. Jag såg ett av dess huvuden vara liksom sårat till döds, men dess dödsår blev läkt. Hela jorden såg med förundran efter vilddjuret. Strax innan Jesus kommer tillbaka så skall en global makt samla sig av konungar, en konstellation som ska vara så mäktig så att hela jorden ska förundra sig. Vi fortsätter. Vilken modern nation eller huvud har sedan 1948 när Israel blev en nation strax innan fått ett dödligt sår men återigen blivit läkt? Ja, vi ska ju få chansa här eller gissa då. Var det lejonet med örnvingar? Var det björnen eller var det pantern? Lägg märke till att pantern har 4 huvuden. Ett av dess huvuden pluralis har fått. Det måste vara pantern, eller hur? Plural. Ett av dess huvuden. Det enda vilddjur som har 4 huvuden är leoparden eller pantern. Ganska klart. Och det är Tyskland. Det kallas alla deras bästa stridsvapen och allting de hade. De gjorde ju panser, tanks och... Jag känner en tysk pastor som bekräftar att det ligger mycket i det. Panten. Överskriften är ländernas moderna historia. Är det hemligheten? Nu ska jag berätta något som Baxter förde fram. Så första gången 11 år jag hörde det här så tänkte vi, det här måste ju vara en saga. För så här kan det ju bara inte vara. Kan det vara så enkelt så att om du kan de här länderna som ska regera när Jesus kommer, om du kan deras moderna utveckling i den sista generationen, så kommer du att förstå vilka det är? Ja, det var det den helige ande sa Irving Baxter. Och vi ska testa den teorin. Det står så här, Daniel 7:2. Daniel sa, jag hade en syn om natten och såg hur himlens 4 vindar stormade fram över det stora havet. 4 stora djur sticker upp ett hav och det ena inte det andra likt. Det första liknade ett lejon men hade vingar som en örn. Medan jag ännu betraktade rycktes vingarna av djuret och det restes upp på jorden så att det stod på 2 fötter som en människa. Det fick ett mänskligt hjärta. Sedan fick jag se ännu ett djur, den andra i ordningen. Det liknade en björn. Och det reste sig på sin ena sida och i gapet hade det 3 revben mellan tänderna. Det fick befallningen, stå upp och sluka mycket kött. Därefter fick jag se ett annat djur som liknade en leopard eller en panter. Men på sidorna hade den 4 fågelvingar. Djuret hade 4 huvuden och det fick stor makt. Sedan fick jag i min syn om natten se ett fjärde djur. Mycket förskräckligt, fruktansvärt och starkt. Det hade stora tänder av järn, uppslukade och krossade. Och det blev kvar. Och det som blev kvar trampade under fötterna. Det var olika alla de tidigare djuren och hade 10 horn. Men medan jag såg på hornen fick jag se hur ett annat horn sköt upp mellan dem. Ett litet horn som stötte bort tre av de förra hornen. Det hornet hade ögon som liknade människoögon och en mun som talade skrytsamt. Medan jag såg på djuret sattes troner fram och den gamle av dagar satte sig ner. Och vi känner snart igen honom. Hans kläder var snövita och håret på hans huvud var av ren ull. Hans tron var av eldslågor och hjulen på den var av flammande eld. Och han i sekel fick se, va? Jag såg Herrens härlighet. Det är ingen glory, ni vet, som man kastar sig på folk, va? Utan det är någon man faller ner för om du får se honom och blir så rädd så den är nära på att göra på dig. För det här talar vi om honom som har skapat himmel och jord och allt vad därpå är. När vi, om vi skulle få se honom som han är, då vet jag inte om vi liksom kunde behålla fattningen. Så stor och så väldig är Gud. En ström av eld flöt ut från honom. 1000 gånger 1000 tjänade honom och 10 000 gånger 10 000 stod inför honom. Och det är precis det antal han säger att han skulle kunna skicka till sin hjälp. När han säger att han ska korsfästas, eller hur? Då säger han att jag skulle kunna skicka så många änglar om jag bara ville. Nu kommer de. Nu kommer de för att döma himmel och jord. Nu har han med sig alla änglar. Och de har hämtat de troende här. Tänk vilken synd. Och stå här med synd. Han satte sig ner för att döma och böcker öppnades. Det är nu antikrist förgörs vid hans tillkommelses härlighet, står det i andra Thessalonikerbrevet 2. Daniel 7:20. Likaså vill jag ha en förklaring till de 10 hornen på dess huvud och det nya hornet som sköt upp senare och fick att 3 andra horn full av som hade ögon och mun som talade skrytsamt och såg större ut än de övriga. Det hornet hade jag också sett föra krig mot de heliga och besegra dem tills dess den gamle kom. Och domen föll till förmån för den högstes heliga. Och tiden var inne då de heliga fick ta riket i besinning. Det var ingen kingdom now utan kingdom sen. Då svarar han, det fjärde djuret betyder att ett rike ska uppstå på jorden, ett som är olikt alla de andra rikena. Det ska uppsluka hela jorden och trampa ner och krossa den. De 10 hornen betyder att 10 konungar ska uppstå i det riket och efter den ska den annan uppstå som ska vara olikt de andra och slå ner 3 konungar. Vi talar här om antikrist alltså. Denne ska tala emot den högste och ansätta den högstes heliga. Han ska sätta sig i sinnet att förändra heliga tider och lagar och det ska ges i hans hand under en tid, 2 tider och en halv tid. Och då har vi tagit upp redan det. 42 månader eller 3,5 år. Som vi var inne på förut så stämmer inte den traditionella tolkningen av Daniel 7 med Grekland och allt det här. Utan det måste finnas en annan tolkning som är mer så att säga realistisk. Som gäller för Jesu tillkommelse. För de här länderna, den första är knappt inblandade överhuvudtaget. Men om man nu gör så här. Om vi plockar över de 7 huvudarna nu från Daniel 7 till det globala vilddjuret, nya världsordningen som dyker upp i Uppenbarelseboken 13. Som ska råda tills den gamle kommer och avbryter allt sammans. Så får vi lejonet ett huvud. Björnen ett huvud, leoparden, pantern 4 huvuden, nya världsordningen som är det sista vilddjuret innan Jesus kommer får ett huvud. Det dyker bara i historien en gång. Uppenbarelseboken 13:2 så står det ju då, vilddjuret jag såg liknade. Det har alltså ett bildligt tal. Om man nu tar och tittar på den moderna, de här ländernas utveckling som kännetecknas av det här, så kommer vi att få en mycket, mycket märklig tolkning som jag tror är exakt rätt. Vi kommer så småningom att få se, precis som alltså när Elvor höll på med det här inne på sitt rum och jag håller på med det här utan att vi ens har talat med varandra. Och sen kommer vi fram till samma slutsats. Vi kommer fram, hon körde med hästarna och jag körde med det här. Och vi kommer fram till att kvartetten måste vara det sista vi gör. På två eller tre vittnesbörd utsagor ska allt avgöras. Ja, det är tack vare de här tolkningarna. Men han har inte berättat om det här. Utan det här har vi bett om. Och sen när vi möttes och började diskutera detta. Så ser vi att detta måste vara kvartetten. Och vi ska visa er varför. Det stämmer med de här hästarna. Men det stämmer också med andra saker. Den som kan Englands historia vet att England är lejon. Örnavingarna som blev människa. USA:s symbol är örn. Men vid världskriget så bytte det till en annan symbol som är marinens officiella symbol i USA. Det är Onkel Sam. En människa. Visst är det inte sant? Stämmer ju exakt med USA. Och USA kommer ifrån vilket land? England. Och det står att fågelvingarna rycktes av lejonet. Och blev sedan stående så som en människa. Det är ju exakt vad som hände. USA kommer av England. Och björnen behöver ju inte ha någon närmare presentation. Ryssland. Vem hade trott? För ni vet, det var ju sån här ryssfeber här i kristenheten. Nu kommer ryssen. Eller hur? Ja. Men nu sitter Ryssland med i kvartetten. Visst är det osannolikt? Vilken vändning. Men de kommer att vända en gång till, var så säkra. För det är de som drar igång hela det sista anfallet. Gog. Så det här lilla vilddjuret, det kommer inte att hålla ända fram. Utan det blir en splittring sen så småningom i vilddjuret. Det blir fullständig kaos. Leoparden med fågelvingar. Vad kan det vara? Tyskland, som ofta har union med en officiell symbol med, som är tuppen. Vad kan det vara för land? Frankrike. Eller hur? Tupp. Fågelvingar. Och lejonet kan man ju se på fotbollslandslagets tröjor och cricketlandslaget har alltid symbol av lejon. Lejonet har varit Englands symbol sedan Rickard Lejonhjärtas dagar för 1000 år sedan. Deras ett hade lejonet som symbol. Sen har det ju gått vidare. Då. Flottan använder till exempel då, som jag sa förut, Onkel Sam på det, som deras officiella symbol. Från 1852 står det här, så blev Onkel Sam flottans officiella symbol i USA. Då tar vi tanksen. Det är väl underlagt det jag säger nu. Med panten. I gammal tysk mytologi så hittar du en figur som är en panter med fyra horn. Panten är också mycket, som jag sa, stridsvapen från Tyskland. Det är pantern. Vi känner en tysk pastor som håller med fullständigt. Så det här är väldigt grundat. Alltså. Tyskland, panten, har fyra huvuden. När det står att ett av dess huvuden har blivit sårat till döds, men återigen blivit helt. Ja, på min frälsningsdag så helades vilddjuret, huvudet. Och det är en signal för att nya världsordningen startar. Vad är nya världsordning? Jo, det är när Gud samlar horn. Och kungar. Det är ju inte människan som hittar på saker och tror att nya världsordningen är grejer Gud. Jag ska samla alla hedna folk. Ska vi titta lite på Tyskland? Huvud nummer ett. Alliansen med Frankrike. Otto von Bismarck. 1870 till 1900 någonting. Och första världskriget. Ja, först har du alliansen med Frankrike, sen Tvåt och Bismarck, sen har du Tredje riket, det kan vi inte missa, vad det är Hitler. Tredje riket, efter Tredje riket kommer såret, och nu skrev man i Newsweek och alla tidningar att genom Tyskland går ett dödligt sår. Kunde du läsa officiellt? Genom Tyskland går ett dödligt sår. Men det här såret måste helas. Det gjorde du också. Fjärde riket, ja. Det börjar ju lite lätt med Frankrike, Tyskland igen och kol- och stålunionen 1951. Men vad var det vi sa om Karlspriset 49, det han hade skickat till mig? Det är en officiell handling, alltså det skrevs om. Så jag har det på pdf, ja, originalet. Där stod det vad de var ute efter. 49 så skrev de katolsk samhällsfundament, politik, socialism. 2 år innan kol- och stålunionen. Här finns det planer redan från början av EU. Så de har lyckats att sända hit. Det skulle ju inte bli någon sån här rike som det är på väg att bli. Hur har de kommit hit? Jo, jag tror att de har manipulerat lite med oss. De tror att vi är så dumma som vi inte förstår det här. Man har grabbat tag i makten och stigit upp. Och snart är vi framme. Såret kom alltså mellan tredje och fjärde riket med Berlinmuren. Man menade nu alltså att Tyskland måste enas för att ett nytt system ska kunna växa fram. Ni kommer ihåg det här priset, va? De här tre. Det kallas ju för 666, nya versionen. Och om man går till den här pyramiden ni såg, så är det precis där det här talet och det här handlar om. Politik, religion, ekonomi. Jag tror vi hoppar över... Är det...
En paus.
Okej. Okay. Mm.